Radioplay.
Det är kul att Dolphy alltid har på sig polotröja.
Once you find your true match.
Eller jag skulle inte säga att det är kul. Jag skulle säga att det är fascinerande, smart och...
Fascinerande, bra anpassade polo också.
Det signalerar att han har ett väldigt gott självförtroende.
Ja. Han har ett väldigt gott, han är väldigt självsäker och han passar väldigt bra polo. Och välkommen till Viktor och Faros podcast.
Och välkommen.
Ja.
Men det jag skulle säga att...
Jag ville bara säga det utifrån att folk tänkte så här: am I thrown into something crazy here?
I think they know.
Have I been drinking again?
Have you?
I've been drinking.
You've been at a party?
Mm-hmm.
Nej, men jag tänkte på det att ju större garderob man har, ju mer variation som finns där i, desto sämre självförtroende. Det kanske inte är världens bästa analys, men det är ändå en analys.
Ja, jag håller med dig, men jag håller med dig, men det tvingar mig att konfronteras med sanningen att det drabbar, alltså det berör också även mig då.
Mm-hmm.
Att jag har lite...
Det är det vi gör här.
Ja. 'Cause look at me. Look at me today. I'm kind of wearing a bit of a crazy outfit. Det här var en sån här outfit som jag faktiskt exakt såg på en provdocka.
Är det
som
sant?
En hel outfit. Tänkte, pretty good outfit. Kind of relaxed, summery, du vet. Jag bara, den där ska jag köpa. Köpte den, satt på med den, kollade mig i spegeln och tänkte, OMG, motherfucking shit, what the hell have I done? Problemet för mig...
Ska du förklara din outfit?
Du, vet du vad, det är roligt om du förklarar outfiten.
Jag
kan inte förklara mer än hur jag tyckte att den såg ut i mitt huvud.
Jag kan förklara den först hur jag upplever att du kom fram till den.
Ja.
För den där outfiten skriker att du rotade runt i din garderob.
Ja.
Bytte om. Ingenting stämde idag med Faro.
Ja.
Och sen till slut så får du för dig, när du har ett sargat självförtroende efter många turer fram och tillbaka till spegeln, så får du för dig att ja, jag kör väl på det här då.
Men... också när man är lite surt och obstinat. Ja, jag kör väl på det här då.
Nej, men det du har på dig är ju mjukisbyxan möter kostymbyxan.
Mm.
I grå, jag ska säga ljusgrå möter grå.
Okay.
Någonstans där.
Ja, den är blå. Kan man...
Är den blå? Ja, ljusgrå möter blå då.
Ja.
Sen så har du en vit linneskjorta, va?
Ja.
Heter den så?
Förlåt.
Linneskjorta.
Ja, jag måste säga, I love you for linneskjorta.
Ja.
Det är också
det är
linnébyxor. På Östermalm då har vi linnébyxan med en linneskjorta. Det är linnebyxor och linneskjorta.
Är båda två linne?
Ja.
Okej.
Okay. It is a bit of a crazy outfit. Problemet var jag upptäckte, för jag tänker alltid så här med alla personer, liksom, att när du ser mig framför dig i ditt huvud, när du pratar med dig på en fest och pratar med dig, då får man en bild av det där. Då har ju du en bild av vad jag har på mig. Man assimilerar också så här, när du kommer struttande från treans buss liksom mot ingången till Bowers mediakomplex, och så kommer jag sitta på en bänk eller sitta innanför, och då vet du, men jag vet ungefär vad Faro kommer på sig. Och det här är ju, tänker jag, det du tänkte så här, det här tror jag inte Faro kommer på sig. Jag tänker inte att han kommer ha en linneskjorta och linnebyxor. För lite så känner jag också att jag bara, jag känner mig lite som att jag har klätt ut mig.
En annan sak.
Ja.
Speaking of mitt... om vi då får kalla det östermalmska uttal på Linné.
Ja, inte
på
Linné
utan Linnébyxan.
Linnébyxan och Linnéskjortan.
Parallellt med att konstant ha på sig samma kläder,
ja,
som skriker bra självförtroende, så det unika uttalet gör ju också det. För att man kan ju lätt missuppfatta det och känna sig att nej, men han säger fel, och att det på något sätt skulle signalera att man ställer sig under någon annan.
Mm.
Men att ha ett helt unikt uttal på någonting tycker jag precis tvärtom signalerar att nej, men jag vet mer än alla andra. Man ska egentligen säga Linné. Så därför säger jag det. Att det är på något sätt en maktmarkering att medvetet uttala någonting på ett sätt som ingen annan gör.
Jo,
det är ungefär som att jag skulle säga till
men tycker du inte att det...
Dolph i bilen såhär, ja, men du har polotröja. Ja, men det är fint. Det tycker jag är jättefint. Och då hade han blivit lite förvirrad. Speciellt om du säger det med självförtroende. För då tänker han så här, hela hans världsbild vänds upp och ner. Har jag hela mitt liv trott att det heter
polo? Men vet du vad? Problemet är att jag tror att det här, this only goes for you. För det här går i linje med din enormt, alltså över... producerade självkänslan, eller vad man ska säga. För att jag tror att så här, annars...
Nej, men jag har hört det och tänkt på det ofta. Bland människor som har uttalat saker och ting. Till exempel Jan Gio uttalade ju Beyoncé, Beyoncé. Och Lady Gaga, Lady Gaga. Det är ett perfekt exempel.
Alltså, okay. But you gotta fucking love
och
him for it.
Alexander Bard uttalade Avicii. Avicii.
Ja, men Lady Gaga, alltså du måste så här, Jung Yu är ju en klass för sig. Där var det seulement härskarteknik.
Ja,
han,
men det är det jag säger.
Han är okrönt konung på det. Alltså det var fantastiskt. Men jag tänker också att här, de här dialektala avvikelserna, klassiska kex och kex i Göteborg, det är ju bara,
men det är en helt
till,
annan sak.
Det är bara roten till allt provocerande. Jag tycker det är samma sak som vi pratar om svenskar som pratar brittisk engelska, så är det som att de som har fått för sig att det heter det lakrisbåt eller lakrisbåt, säger man kaviar eller kaviar. Alltså,
jo, men det är en helt annan sak.
Jag förstår vad du menar, man tar något helt annat och uttalar det.
Men det är ju ingen som säger att polo, vilka fina linnébyxor du har.
Ja, men jag kommer ju från och med nu bara säga Lady Gaga.
Ja, och Linné.
Åh, jag bara älskar Lady Gaga. Kan vi, vet vad, kan jag, får jag man önska en gång åt? I så fall skulle jag vilja höra den här Bad Romance med Lady Gaga. Då hade DJ nervöst börjat rota igenom. Det är ju inte Lady Gaga, menar. Det är Lady Gaga. Vem fan är det då?
Ja, men he knows.
Men har ni inte Lady Gaga?
Jag skulle inte bli förvånad om Lady Gaga uttalar själv sitt namn Gaga.
Ja, hon uttalar Lady Gaga. Som kommer ifrån.
Hon kan ha talfel.
Du vet var det kommer ifrån. Vad namnet Gaga kommer ifrån.
Ja, jag vet att det kommer från en Queen-låt.
Ja. Det fanns ju också en anledning till att jag hade dressed. För jag tycker också att jag ser ut lite som en somrig pappa. Jag hade passat som en manlig pappa idag. Alltså den här...
Det ser ut som en Östermalms pappa.
En Östermalms pappa.
Som tack. Står och väntar vid utspringet.
Ja.
Löst.
Löst och ledigt.
En skylt som det står August på.
Löst och August. För på Östermalm heter det August. Det heter man August.
Ja.
Och löst och ledigt i Linné. Jag stod i Linné och väntade i Linné så att säga. Jag var all dressed in Linné. Men jag kom ju direkt ifrån ett birthday party.
For a young person. Not Dolphy,
but for a 2-year-old. And it was a pretty interesting feeling. För ganska ofta så här, alltså, vi pratade om det igår, jag och Dolphy, så hade vi en sån här rendezvous at the balcony, du vet. Mm-hmm. Typ, kanske det bästa jag vet. När man har varit tillsammans jättelänge men fortfarande kan sitta på balkongen och dricka Aperol Spritz till klockan är 3:30 på morgonen och bara prata hål i huvudet på den. Det är det bästa som finns. Och då pratar man så här, när man pratar om en heteronorm så pratar man ju hela tiden om att heteronormen skulle vara någonting bra. Att det är så här, det här är normen, det här man ska vara. Men ganska ofta tycker jag att både jag och Dolph råkar ut för heterosexuella som panikslaget försöker få in oss i normens folla för att de tycker att det är så hemskt. Så de bara, it's better if we're together in this misery, du vet.
Mm.
Att de bara, varför ska ni få ha roligt och göra allt kul, du vet. Och den här känslan hade den också, för det här var en väldigt gammal vän till mig, The Love to Pieces, som vars barn då fyllde 2. Så det var ju alla var i min ålder. Alla hade one in her, one on her. Och det var också som att jag kände så här, jag är inte där mentalt. I'm not a daddy. Jag är inte en pappa. Alltså jag tycker inte om att säga iscensätta papparollen på ett barnkalas. När papporna står för sig och muttrar lite om... Du vet,
men det finns ju två typer av pappor. Det finns ju den typen av pappa som du beskriver som ställer sig... Den outfiten du har nu som direkt ställer sig med de andra papporna.
Det absolut var exakt. Fel blev det. Jag hade ju klätt ut mig till en sån pappa.
Mm.
So everybody thought, oh he's the daddy with the big D. The dad. Oh, han är till och med
daddy.
Tonårsson, tänkte de. Oj, han är lite äldre son. Daddy. Daddy i Linné. Kibon, vad ska du säga?
Sen så finns det också den pappan som joined the kids. Som dyker rakt ner i barndom igen. Och hänger med dem. Lekpappan.
Ja.
Det är ju jag. Jag älskar ju att leka med barn. Det är det bästa jag vet.
Men vet du varför jag tror att du är också fruktansvärt bra på det?
Nej.
För att du har enormt mycket integritet och det gillar barn.
Mm.
Barn gillar ju inte folk som är lite toka och tokar till det.
Nej.
Hallå där lille.
Men jag ser ju dem som play do.
Ja.
Eller play do.
I will create as a übermänniskan.
För att de är så... De gör ju precis vad som helst, barn. Du kan ju styra det var du vill. Du kan ju skapa en egen värld.
Men för att fråga en sak då som jag är nyfiken på. Lär man barn skam?
Nej.
Alltså, men, eller, jo, det gör man ju indirekt.
Jag gör inte det.
Nej, men när förstår barn att någonting är, att det här är, så här får man inte göra liksom. Nu menar de sociala beteenden så här, typ att man får inte vara naken eller man får inte, mamma och pappa får inte pussas eller sådana där saker. När kommer det?
Jag tror att det kommer i samband med ett välutvecklat, hyfsat välutvecklat språk.
Och då lär de sig att så här, att nakenhet är skamfull till exempel.
Nej, det gör de ju inte. Men de lär sig nog begreppet skam. Att de kan känna skam om mamma ryter till när de gör någonting dumt. Men nakenheten kommer mycket, mycket senare.
Men vet du vad? Det tror jag är första... Jag tror att det är absolut första gången man är medveten. Alltså, jag tror att hela ens världsbild transformeras. Jag tror att man har ett gigantiskt genombrott första gången man får skäll och liksom är medveten om att nu, alltså jag tror att när man är, jag är väldigt dålig på ålder, men säg ett, kanske man mellan ett och två fram tills man är tre typ, när man är ett och två så är man ju, whatever you do you be loved, du får ju så här unconditional love av dina föräldrar, du kräks och spyr och kissar på dig och slår sönder saker, spiller ut och kladdar och du vet, det är ändå så här, nej men du vet, sen når det en kul med liksom, du blir tre och kan börja pilla med saker och gå och du vet. Och det första gången var så här, nej, förlåt, ajabaja eller vad man säger. Så där får man inte göra stopp, du vet. Och man första gången bara, jag kommer typ ihåg när jag får skälla min pappa första gången. I'm still traumatized. Att då tänker jag att en helt ny värld öppnar sig. Att, och sen tror jag att resten av livet handlar om do's and don'ts.
Mm, men det känns ju som att du alltid har stått lite utanför do's and don'ts. Och jag kan ju tänka mig att det är lite det som dina heteronormativa vänner vill ta bort ifrån dig. Tillsammans med Dolphy. Att du kan ner i skiten med oss.
Ja,
för det som, I don't live by do's and don'ts.
Ja, för det som var intressant sen när jag och Dolphy pratade då var så här. Att mindre som att de tycker att deras sätt att leva är en utopi. Så är det mer som att det handlar om att de bara har vi det så här illa, ska ni göra lika illa. Att folk blir liksom provocerade av så här. Jag menar, en så här hot potato är liksom huruvida vi bor ihop eller inte. Och medan mig och honom säger inte en hot potatas. He just graduated, du vet. Priority number uno on his list är inte att skaffa en lägenhet och flytta ihop med någon. Och för mig är det bara, vadå, det är väl bara skönt, ibland vill man lite long term, ibland vill man inte ha det. Och det där, när man kan skapa drömrelationen och få det att funka, provocerar folk något så jävulst. Då är ni ju inte kära egentligen om ni inte bor ihop. Alltså ni måste flytta ihop. Jag bara, men vad är benefiten? Vi sover med varandra varenda kväll då. Ibland gör vi det inte. Och då är det ingen stor grej. Ja, men jag sover hemma kväll. Ja, men visst, fine that. Hur många gånger, skulle inte du säga att du tycker att det är lite skönt att komma hem från jobbet och bara, there's no one home. It's not a kid, not a wife, no nothing.
Det systemet funkar ju ändå om du bor tillsammans med någon.
Jo, men
if you get up really early.
Yes. That is very rare.
Då finns det ju en helt annan dimension att tillägga också. Det är inte bara there's no one home. There's no one in the world but me.
Vilket brings us in. För att det var ju nämligen så att jag kastade ut på Instagram för våra knowers om de hade något som de ville att vi skulle prata om. Eller om de hade någon specifik fråga.
Som vi inte ska prata om.
Ja, har ni någon som ni inte vill att jag och Victor ska prata om? Då var det från Lil Celine undrar.
Va? Little Celine?
Ja, Little Celine undrar också så här. Varför, hon förstår den här grejen med att du går upp i Arla morgonstund. Men varför gör det? Och du svarade precis på det.
Du ser.
Ja, men skulle du säga, för nu blev jag intresserad av frågan själv. Skulle du säga att det är en överhängande anledning att få den här alone-timen?
Ja, men det här har jag ju pratat om.
Ja, men jag har pratat om det 100 gånger.
Alla avsnitt stort sett.
Absolut.
If you don't know by now.
Ja, men vänta. Om jag ställer frågan mer konkret då. Mm. Skulle lite av tjusningen med att gå upp så där vansinnigt tid. Då går alltså Victor upp 04:30 kan jag säga det. Typ.
Det händer.
Men 05. 5 i alla fall. Normalt.
5 är den magiska gränsen.
Säg att Johanna skulle börja gå upp klockan 5 också. Att hon bara, men gud om du går upp 5 då går jag också upp 5. Skulle lite av the magic med att gå upp 5 dö då?
Ja. Ju fler som går upp 5 i världen, ju sämre. Då skulle jag ju börja gå upp 4. Men är det bara jag och Stefan Löfven som gör det nu.
Har ni ringt varandra någon gång 0500 och bara, man skulle bara gärna vilja att ni gjorde det.
Ja, men jag har inte hans telefonnummer. Men jag vet att han gör det. Han sa ju det i Skavlan. Jag vet, han kan också vara att han skröt. För jag tror att han ser ju Jag tror att det blir svårt.
Han
ser inte ut som hälsan själv.
Nej, Stefan Löfven ser inte ut som någon som går upp 05.00.
För att det är 10.30
tänker jag Stefan Löfven går upp.
För du måste ju också vara lite av hälsan själv.
Ja.
För att fysiskt klara av det. För det är ju en utmaning också.
Jo, men det är det jag säger. Att Stefan Löfven tycker att han osar 10.30.
Ja.
Klockan är ingen 8. Stefan Löfven går upp 10.30. Så tror jag det är.
Ungefär så.
Du ser ju ut som... Alltså du ser ju ut som att vara very much on a fleek. Very sharp. Men jag trodde att dina mässor om det här med Arla morgonstund handlade om att värva folk till att gå upp så tidigt. Då skulle du...
Men det är det som,
synnerligen dumt av att säga det här i podden.
Fast det är det som är grejen med att gå upp så där tidigt.
Ja.
Alla, jag värvar gärna folk till att göra det. Men grejen är den att människan som jag känner den, har lärt känna den, kan inte gå upp 5. Det spelar ingen roll. För att det finns 2 personer. Det finns Faro, det finns 2 personer av dig. Kvällsfaro och morgonfaro. Och det är inte samma person. Så att det gäller att den här kvällsfaron blir så pass stark. Och det är egentligen det riktiga faro. Så att han blir så stark så att när du vaknar upp som morgonfaro, som bara skriker, jag vill sova. Det enda jag vill är att sova. Låt mig ligga kvar i sängen. Så måste den bestämda kvällsfaro som du under dagen då till slut blir, när du är fully alert, alla dina sinnen är vakna. För det tar ju ett tag att komma igång. Det tar ju ett tag att få igång kroppen. Mm. Och när du väl har fått igång kroppen och du är en fullt fungerande människa som du är runt kvällen, då är du kvällsfaro. Så att det gäller att han blir så stark i sin förälskelse i livet. I sin förälskelse att vara vaken. I sin förälskelse att vara vid fullt 100% medvetande. Alla sinnen slår på rött. Det gäller att den känslan blir så stark att den här morgonfaro bara reser sig upp. För att driften att bli kvällsfaro blir större än driften att ligga kvar och vila.
Jo.
Men vänta.
Ja. Innan du, sometimes you get too far and you will lose people. Det finns ju en banal sida av det också som jag tänker känns mer adaptable. Och det är så här, hur mycket det här handlar om vetenskapliga liksom mikroskopiska uträkningar, så kan jag totally understand att det är ganska skönt att få 2 timmar själv. Att det kan också handla om det. Men får jag fråga?
Fast det handlar...
Stopp. När du säger så här, Faro, menar du folk i allmänhet och jag som ett exempel, eller menar du i synnerhet att så här, just på dig, Faro, så är det skillnad på morgon- och kvällsmänniska? Eller är det på alla?
På alla.
Ja. För att jag är ju också exceptionellt morgonpigg. Alltså jag har ett väldigt kort startcheckar. Om du frågar,
blir dig själv snabbt.
Om du frågar Dolphy som så här, inte har några problem i världen att sova till 12:30. Jag vaknar 8 och då är det bara full on. Alltså då är det fullt påslag direkt.
Ja, men dygnet är ju som ett liv egentligen. Det som sker varje morgon när du vaknar är ju egentligen att du föds på nytt.
Ja.
Du är svag när du föds. När du vaknar på morgonen så är du svag. Du är inte ditt fulla jag än. Det blir du några timmar in på dagen. Senare i livet, så att säga.
Men tycker du att du energimässigt pikar tidig middag typ vid 5-6 tiden, då är du on a fleek?
Nej, jag tycker fortfarande att det är på kvällen. 8-9.
Men det här är groundbreak för mig. Jag trodde att 8-9 gick du och la dig, trodde jag.
Nej.
Men vet du vad, vi tar nästa fråga.
Okej.
För vi vill hinna med de här. Vi har också fått en fråga. Och jag tänker att vi bara tar de här frågorna. Vi behöver inte frågasätta dem. Gillar Victor hotshots?
Vad sjukt.
För det är din absoluta signumdrink.
Nej, jag drack det för 2 dagar sedan.
Är det sant?
För första gången på kanske 10 år. I love them.
Är det så?
Ja. Jag gillar inte shots. Jag gillar inte sprit. Sprit förklätt till varmt kaffe. Love it.
Vi tar nästa.
Är alla de här frågorna till mig?
Den frågan var viktig. Nästa fråga är specifik till mig. Jag undrar, och det är från Sjågen, som undrar hur Faro tycker om fans som kommer fram och hälsar och sedan hur han hanterar det. Och sen står det samma fråga till Viktor. Och nu tänker jag att det här, nu ska inte jag på något sätt vara så, men jag tänker att det här händer mig lite oftare än det händer dig. Eftersom jag är lite mer av en exponerad person. Och framförallt mycket mer available i mitt uttryck. Jag tror att det är väldigt många ser
dig. Det är väl det du har. Det är väl det som är ditt, om man nu får kalla det, konstnärskap. Eller?
Ja. Att vara känd för att vara känd.
Ja, exakt.
I'm a celebrity, you're an artist. Så kan man säga.
Thank
plus
you.
Att jag har ett, har en available approach.
Ja, men folk går ju också fram till dig för att du är rolig.
Ja, och hur hanterar jag det? Ja, det beror ju alldeles på situationen. Alltså, i 9 fall av 10 är folk underbara. Det är jättehärligt. Man blir bara glad. As soon as people had a little bit of alcohol, it's a fucking nightmare. Och jag ska ju bara så här, man kan ju inte göra, man gör, skjuter sig själv i foten om man skulle dissa sina egna fans. Det skulle aldrig någon som gör, I love them to pieces.
Men kallas det fans? Det du har är väl följare, va?
Ja, följare då kan man
vilket,
säga.
På ett sätt är ju
vad skiljer en fan från en följare?
Men de följer dig. Vad är de fans av? Din Instagram?
Nej, vad är de följare? Fans av, nej, men alltså, det är ju för Vakna med Andy. Alltså mina roliga historier. Han är jätterolig. Vi lyssnar alltid på. De ligger ju på YouTube, alla de där historierna. Så folk ser dem om och om igen. Liksom.
Mm.
Det enda så här jag skulle i så fall vilja ge konstruktiv regifeedback på, det är att väldigt många kommer fram till mig och vill återberätta mina historier för mig. Which is kind of like, I came up with the story. I know the story. I know where it ends. I know where it starts. I know the crescendo. I don't need to hear it from you. Right?
Vilket märkligt beteende.
Ja, det är väldigt, väldigt märkligt beteende.
Varför gör de det? De återberättar.
Ja, men jag tror att det finns så här. Dels är det en väldigt viktig.
Ja, men de säger inte så här, de säger inte bara så här, åh, far, jag älskar den där storyn du drog om Statoil. Utan de drar hela storyn.
Ja, de drar inte hela, men de drar väldigt fragmentariskt och drar de ändå historien. Och lite så jag kan känna så här, I kind of know this story.
Men blir du också offended som en artist då? Att
de har tagit en cover på den?
Ja, men exakt. Som att om någon kommer fram till mig och säger, jag älskar din låt, och sen så sjunger den för mig. Och sen så skulle jag då bli offended för att hans version inte är lika bra som min.
Nej, det blir man ju aldrig. Du vet, skulle en så här tjock tjej med rosa hår skriva ett mail till dig där hon bara, I want your higher love, 'cause there's no sky above. Då hade du ändå tyckt såhär, fy fan vad fint. Du hade inte tyckt bara, you're fucking cunt, you slayed my song. Du hade ändå tyckt såhär, vad fint att hon såhär, om den där låten har påverkat
henne. Jo, fast det är ändå svårt jämfört. Fint och roligt, det är ju långt ifrån varandra.
Nej, vet du vad? Det tror jag inte, för det ska jag säga såhär.
Ja, du säger vad fan vad fint.
Ever, 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 ever underestimate the importance of being funny and to have fun. För jag får väldigt mycket mail av folk som har gått through difficult times eller varit sjuka eller haft en anhörig som har gått bort, så där man kan tycka så här, för jag själv är lite så här, men vad är det att beundra? Alltså när de bara, du är min största idol. I'm just a clown. I'm basically just a narr. Alltså du vet, hade vi levt på medeltiden hade jag bjällor haft på mig. I'm nothing. Men den grejen att kunna göra folk glada, samma sak är i musik, att kan man beröra med sin musik, så antar jag väl att man skulle alltid bli glad. Man skulle inte bara, that is a bad version of a song. Du hade tyckt att så här, well, det hade varit värre om någon skickade en YouTube-film till dig på en cover på Higher Love som var förbannat bra. Då hade man bara, oh.
Nej, det tror jag inte. Men det hade ju
because that'll never happen.
It might happen. Men det hade ju varit, vi hade ju på ett sätt respekterat det mer om någon bad dig dra Statoil-sketchen på någons begravning. Nu när du sätter dig i samma fack. För det skulle man ju kunna tänka sig, skulle kunna vara en fråga jag skulle kunna få. Kan inte du sjunga den här låten på den här begravningen? Mm-hmm. Om någon skulle säga det, kan inte du bara gå upp och köra Statoil?
Men tänker man, ja, alltså, jag hade ju älskat det. Jag hade ju sagt ja with out the blinking of an eye. Tänker man det som artist när man gör en låt? För om vi tar till exempel High Love. Tänkte när man gjorde den så här, might be a wedding song. Alltså att folk skulle börja säga, jag tänker att ändå, again, nu har du ett management så man kommer inte åt, jag är så himla, jag är ju i mitt offentliga tilltal också så himla privat. Jämför hur många gånger vi har pratat om Dolphy kontra hur många gånger vi har pratat om Johanna till exempel. Så kanske folk inte skriver till dig så här, åh, kan du komma och sjunga på mitt bröllop? Men kan man när man skriver låten tänka så här, oh, maybe you should be a little careful because this might be a wedding song.
Ja, men det är ju det som är skillnaden också med musik och om vi nu ska diskutera det du gör. Om jag gör en låt så släpper ju jag den låten fri på en gång. Mm. Din story lever ju egentligen inte utan dig. Du är ju det viktigaste i den... Du är ju storyn. Däremot kan ju folk spela den musiken på bröllop var de nu vill. Den True. Finns där. Do it.
Här kommer nästa regifeedback. När ni kommer fram och tar bilder, especially when you kind of a good looking young guy, säg inte att bilden är till din flickvän som älskar dig. I hate women and I will not make a good picture. Och då tänker jag så här, liar, liar, pants on fire. Det är ganska ofta killar, det händer väldigt ofta så här, att det kommer fram killar och frågar om att ta en bild. Och det är alltid att de ska ta en bild sin tjej. But why? Varför ska, så vad gör de med den bilden då? Smsar de den sin tjej bara? Titta här.
Men överlag...
Vad gör de med bilderna?
Exakt. Ja. Vad gör de med bilderna?
För
jag fattar inte.
För vet du vad de inte gör med bilderna? De lägger inte ut dem på sociala medier.
Nej.
För jag man kan ju se på Instagram om man är taggad i någon bild. Och jag tänker att 9 av 10 som kommer fram och vill ta en selfie med mig följer ju säkert mig på Instagram. Så jag skulle ju se om de taggade mig i bilden. Mm.
Nej, men det är ju pinsamt. Det är väl antagligen därför. De vill ju inte...
Nej, just det, de vill inte se ut som så här.
Som ett fan.
Ja.
Nej. Nej, men
och kan det vara att de sitter på fester då så här?
Fast skulle du... Kolla vad är som det här, händer. Ja, men kan det vara så att den typen av människor som kommer fram och ber om en bild är opolitliga människor? Så att om de bara skulle gå fram och säga tja, faro! Åh, jag älskar dig! Statoil, love it! Och sen så går de därifrån. Peter, jag träffade precis faro. You did not. Jo, det är sant. Jag tror det inte. Jo, kolla. Jag tog en bild. Ja, du gjorde det. Förstår du? Att det är opolitliga människor som never ever will be trusted. De måste ha bildbevis. Och det är den typen av människor som kommer fram.
Ja, absolut.
Det kanske var den typen av... Fast autografen, det är ju det som är bra med bilden. För att autografen kunde de ju säkert då fejka. Så att på det sättet...
Vet du vad? Alltså jag skriver autografer ibland också. Very, very rare. Det kanske händer en gång i månaden. Och varenda gång jag skriver jag tänker så här, men this is so useless. Men du kan bara sitta med ett papper själv och säga, jag träffar Faro, här är hans autograf på ett papper. Så, puss och kram Vilma från Faro. Du vet. Finns ingen bit, alltså, du vet, du måste ju typ ta en bild med mig när jag håller autografen. Du vet.
Ja. Men det skulle man ju älska om någon kom fram och sa, kan du skriva din autograf? Mm. Sen så håller du upp den och sen så tar jag en bild på dig.
Ja.
Ambition.
Men sen tänker jag så här, jag är alltid supergullig och alltid
That's who you are.
Jo, men jag menar så här, för jag är ju själv ett fan. Jag är själv ett fan, alltså skulle jag få ta en selfie med Celine Dion och fucking pima pants, alltså du vet.
Vad skulle du göra med den då? Alltså,
jag vet.
Nej, men om du föreställer dig, för att jag tror att hela den selfiekulturen har ju dödat lite själva mötet, för att
ja.
För det är ju så, eller hur?
Ja, men gud, man sitter...
In the microphone, please.
Ja, förlåt. Då måste jag bara få berätta för exakt det du säger. För de här riktiga, liksom... De som också kan ta selfies. Man tycker ju också att det här... Eller så här, det är intressant. För att Dolphy är ju inte riktigt bekväm med längre. Han tycker att det är lite så här, du vet. Han är inte riktigt bekväm med att vara first lady of the nation. Han är bekväm med det. Men han tycker inte om när folk kommer fram.
Mm.
Att han blir, och jag kan förstå det. För det blir ju också att man blir störd i ett... Alltså man glömmer bort att varje gång man sitter på en restaurang, varje gång man sitter i en taxi, att folk lyssnar för att man är en offentlig person. Han glömmer bort det oftare än vad jag glömmer bort det.
Men hold your horses, prinsessan Madeleine.
Mm.
Hallå, självbild.
Så här är det ju, Victor, att varje gång jag går utanför mitt hus, då står det paparazzis. Och alla vill höra min åsikt. Och alla vill höra vem jag
är. Det roliga är också att vi bor ju i Sverige. Här går ju på riktigt prins Carl Philip runt.
Prinsessa Madeleine går också på
Östermalm. Helt fritt. Ingen stör henne. Men far och grot kan inte ens åka taxi längre.
Nej! Alltså det går inte. Folk är på mig. Alltså visst hur jobbet är.
I love it.
I'm the closest to the Kardashians we have. Men okej. Okay. Ska jag säga något med det här? Men jag glömde bort det.
Du pratade om Dolphy.
Jo, men alla som kommer fram, eller 9 av 10 som kommer fram, hej, får jag ta en bild med dig? Ja,
du menar 9 av de 10 som har kommit fram?
Mm. Fuck you. Spend a day with me. You'll be surprised. I love every single one som kommer fram. Då kommer de fram och säger så här, hej, får jag ta en bild med dig? Ja, men absolut, säger jag. Så tar en bild och så går de.
Mm.
That's it.
Ja.
Sen jobbade jag på Idol. när gjorde det, var det här Idol Extra, då hade jag en riktig fanbase, liksom, fanpers, med en begåvningsvariation, kanske man skulle säga, som var där varenda fredagsfinal. De var där varenda gång. De hade en skylt som stod, vi kom för fara ordet. De ville sölmo. De hade alltid med sig något som jag skulle signera. Sen ville de ta en bild. That's it. Ingen snack. För de var där så mycket så jag tänkte att nu ska jag vara gullig och gå ut och sätta mig med dem ett tag och snacka lite.
Mm.
Alltså, de var helt ointresserade av. Det var mer som att de tyckte att hela illusionen av mig förstördes. Och lite av det kan jag förstå, för att om man är ett fan, då vill man inte, jag vill inte riktigt hänga med Celine Dion. Jag skulle väldigt gärna träffa henne. Men då skulle jag vilja att det var så här, i en svit på grann att jag får komma in och nu får du 5 minuter med Celine. Men jag skulle inte vilja liksom spend a day with her.
Nej.
Because the illusion would die. Jag blir inte starstruck varje gång jag träffar dig. Liksom.
Or
am I? Well, for other reasons. Men förstår du vad jag menar?
Jag förstår.
Så jag tror att det är det som selfie gör, att den så här...
Ja, det finns, jag förstår också det. Det finns en anledning till att gå fram. För att det handlar väl antagligen om blyghet också. Att vad ska man annars säga till Faro? Men jag kan ändå inte fatta riktigt poängen med det. För att det känns ju som att mötet i sig... För att minnet är ju mycket starkare än en selfie.
Men
det är ju mycket starkare. Om jag älskar Faro Groth... Mm. Så går jag fram till dig och sen så tar jag då ett bildbevis på att du och jag har sett. Mm-hmm. Så jag håller min hand lite om dig, knäpper. Så klart, tack så mycket. Och sen så går du vidare. Om jag jämför den bilden då med den mentala bilden som mitt minne skapar av mötet, om jag skulle vara där och då med dig.
Mm.
Och sen så se till då att den stunden blir ett minne i min hjärna. Då så är ju den så mycket, mycket starkare än the selfie. Det är bara att den inte finns på bild.
Nej, jo, absolut. Men det är ju, då tänker jag att du är en annan typ av hardcore fan. Där mötet är viktigare.
Jag är ett annat kind of hardcore fan of you.
Ja, du är en av mina värsta fans.
Ja, det är ju. Och mötet är viktigare.
Stalker. Jo, men det jag tänker så här att... Jo, men vet du vad? Så där är det... Det där är också liksom så här en... Jag tänker att det också går att ta ner det på mindre nivåer som vänskap. Alltså att de som appear most on my Instagram som friends är ju definitivt inte mina närmaste vänner. Det är de som jag usually never hang out with.
Mm.
Så att man vet att ju oftare du är på min Instagram desto mindre, desto liksom längre är vi från varandra. För att det finns också någonting att säga, finns det inte på bild har det aldrig hänt. Men så här, nu i och för sig är det svårt att jämföra med dig och mig för att det är så för evigt via en podd. Men det viktiga är ju, det absolut viktigaste mellan dig och mig är ju mötet mellan dig och mig. Det är ju inte att berätta om det mötet för någon annan eller att någon annan ska ens lyssna på det. Liksom. Eller förstår den? Det försöker ligga lite runt om jag har en podd. Men du förstår vad jag menar.
Vet du vad jag...
Att jag tänker att de som... Förlåt, jag ska bara kort. Jag tänker att de som kommer fram och vill ta en bild nödvändigtvis inte är jättestora fan. De bara, kändis. Jag vill ta en bild med kändis. Exakt. Ska jag sitta på en tjejfest och bara, kolla om jag träffar du vet.
Om jag var ett riktigt fan av dig, då skulle jag gå fram till dig, prata med dig, sen be om en bild. Kan jag få ta en bild med dig?
Mm.
Sen skulle jag ta en bild med dig. Sen skulle jag titta på den. Sen skulle jag radera den.
Framför mig?
Nej, inte framför dig. Sen är jag klar.
Ja,
där är du. Mental picture, erase.
Så här låter den här erasern också. Hardcore. Like you for it.
I'm a hardcore kind of guy.
You are a hardcore kind of guy.
Mm.
Men du har du någonsin varit ett fan? Kan du förstå den typen av så här?
Nja, det kanske har någonting med det att göra också. För det har jag väl inte varit. Inte på det sättet.
Men tänker du att... För vet du vad? Jag kommer ihåg... Jag var ju mycket mer besatt av att bli känd också än vad du var när vi var yngre.
Jag har aldrig varit besatt av att bli känd. Jag är helt ointresserad av det.
Jag tänker
snart... Säg mig ingenting. Vad är det? Vad betyder det ens? Vad betyder det?
Ja, nu är inte jag heller så besatt av det, men då var jag.
Ah, du hade ett hål i ditt hjärta som du ville fylla med kärlek. Det var det du hade.
Ja, och grejen är så här, det som händer när man blir känd är ju att man snarare vidgar det där hålet och börjar ösa ur det endlessly.
Mm.
För you will never be satisfied. Och jag tror att det där kräver ett trippelavsnitt av podden och prata om vad jag tror att sociala medier ska, alltså de här liksom konkreta mätverktygen till hur populära vi är idag, tror jag tar koll på människor. Men very early in our friendship. Not very early in our friendship, but very early in Stockholm. Så var du och jag och fikade på ett café som ligger på... Det ligger mitt emot turnén. Det är ett very random café. Och det är lite konstigt att vara där och fika. Men vad var det? Det är som man bara, va? Det är typ ett konditori typ. Mm. Och då kom det fram två tjejer till dig och sa så här, hej. Och de tror jag frågade ett autograf. För det var liksom, det var, här var in the dawn av mobilkameran. Det var liksom inte, alla hade inte mobilkameran då. Och då kom jag ihåg att det var, dels blev jag starstruck av dig. För då insåg också att here am I sitting with a celebrity. Plus att jag också tyckte så här, God, you handled that very well. Jag tyckte det var så trevligt. För jag har ju också någon inställning av att du inte skulle vara trevlig.
Du hade det då också. Även fast vi satt och fikade.
Nej, du, ja, men mot mig, men inte mot andra.
Jag är mycket trevligare mot andra än vad folk tror.
Ja, vet du vad? Du är mycket trevligare mot andra än vad jag tror också. Jag märker det hela tiden.
Jag är mycket trevligare mot andra än vad jag är mot dig.
Ja! Ja, vet du vad? Du vet vad? Jag tänkte bli bara tidigare idag. När jag picked you up så var ju Dolphy med. Så jag direkt så här, well, you two get along pretty too good for me. Alltså det var som att jag bara, hey, what the fuck is that? You get out of the car. Jag skulle inte släppa honom efter alla vägen, men jag gjorde det ändå. För jag kände att this thing, I don't really like it. I'm his number one friend, not you.
Ja, men det är ju det vänskap handlar om. Då behöver man ju inte vara trevlig. Om man inte behöver vara trevlig och det inte uppstår bråk, då finns det ju ingen poäng med det. Vad definierar trevlig? Ska jag ställa artighetsfrågor till dig om din dag? Det behöver ju inte du, ja. We're way past that.
Ja, nej, men jag tycker att det är otrevligt mot mig. Jag bara tänker att så här, jag tänker att trevlig och socialt begåvad är en, liksom att det går hand i hand.
Ja.
Alltså, jag menar, ja, jag menar inte trevlig som att här, du är så duktig på att mingla och hantera en diskussion. Det var inte så jag menade. Jag menar att så här, you get my point.
I get your point.
Your evil resting face satte ju skräck i folk på gymnasiet och högstadiet. Det var ju därför det var så här. Du hade ett rumor om det att vara elak som var helt obefogad.
Elak också?
Ja. Du vet att det var så här, han är elak.
Jag har ju aldrig varit elak mot någon. Och det är helt sant. Definiera elak. Definiera alltså elak då.
I love you to pieces, my love.
Men vad alltså, nej, men det har jag. I'm a good guy.
You're a good guy, men given the fact att du är också ybersmart så är du ju manipulativ och så här. Alltså du skulle ju kunna ha...
Manipulativ och elak är ju inte samma sak.
Nej.
Elak, det är ju en mobbare.
I och för sig sant.
Elak är ju en person som fäller krokben på någon.
Ja.
That's not me, man.
Interesting. Du, får jag fråga en annan sak? Eller en annan sak som jag och Dolph, du kom upp väldigt mycket på den här natten. Igår natt. Mm. Bland annat så, han är ju lite mer bevandrad än vad jag är i nutidsorientering. Och då pratar vi om HBTQIA.
Alltså?
Det är två bokstäver nu som har valts in i The Glorious World of the Rainbow. Så nu heter det HBTQIA.
Mm-hmm.
Vet du vad det står för? Nej. IA. Kan du gissa?
Tell me.
Kan du gissa? Homosexuell, bisexuell, asexuell. Queer, trans. A står för asexuell. I står för?
Icke-sexuell.
Nej.
Nej, men okej.
Okay. Intersexuell.
Intersexuell.
Inter. Intersexuell. Jag är homosexuell, jag är queer, jag är bisexuell, jag är intersexuell. Men är du bög? Nej, jag är intersexuell. Okay, nej.
Asexuell.
Nej, ja, asexuell är ju intersexuell. Men intersexuell. Men
vad konstigt att asexuella får vara med i den klubben. För det känns som
I know.
Det, resten är så what jävla sexuella.
Ja, exakt.
What are you doing here?
Resten är att du ska de vara med celebrate Pride sexuality.
Ja.
Nej, men jag asexuella ska också vara med på Pride. Why? What is it to celebrate? You didn't even like this. Men det vi då tänkte på var A kan också stå för det, egentligen är det HBTQIAA. Det finns asexuell och sen finns det allies, berättade Dolphy.
Okay.
Och ally, det skulle kunna vara som du om du som vit heterosexuell man kämpade för homosexuellas rättigheter.
Aha, okay. En allierad.
En allierad. Men då tänkte jag på så här. Jo, för då sa jag att jag tyckte det var så konstigt. Jag opponerade mot det här. Det låter ju skitdumt. Varför skulle en straight vit kille vilja slåss för homosexuella? Och han bara, men vadå? Och då sa Dolphy, as he's super clever. Han bara, men vadå? det är som att du skulle säga att du kämpade mot rasism fast du inte var svart. Liksom. Och jag bara, ja det är ju sant. Men, vad heter det? Då tänkte jag så här, det finns ju ganska mycket vita personer som har anammat en svart kultur. Alltså kulturellt, musikmässigt, klädstilen. Men jag skulle väldigt gärna vilja träffa den
super... Så kallar det wiggas.
Ja, kallas de det? Mm. Istället för ne så blir det wiggas.
Exakt.
Ja, men jag skulle bra gärna vilja träffa den vita heterosexuella mannen som har anammat hela grejen och bara, juhu! Men han är super straight.
Ah.
För jag är övertygad om att enda straight kille som är, han har bara reglat den där garderoben too many times. Du vet. Den garderoben är cementerad, den är arranmerad, den är igenlåst. I will just pretend I'm a straight dude, but juhu! Men om det var någon som var super straight, men bara var så här, jag lever bög, jag älskar bög, jag lyssnar på schlager, jag kan allt om Eurovision, alltså alla klassiska fördomar, exakt samma fenomen som om du skulle bli så här en orten rappande vit kille där man bara för det känns så accepterat.
Men det låter ju lockande. Jag tycker ju många borde haka på det tåget.
Ja, men det första som kom upp i huvudet på mig var du. Jag bara tänkte så här, ja, men det första som jag tror skulle tycka det var ganska kul att vara så här. Du skulle vara allting i gay-världen förutom kuk i mun.
Ja, men det största problemet med att hela gay-världen är uppbyggd på det.
Ja, det är ju det. Ja, det är, alltså, ja den lilla alltså.
Tar man bort det så det är en, det är inte en värld.
Nej, men det finns
det är, inte, det är inte ens ett rum då längre. Tar du bort det, det är inte ens ett rum. Det är ett hörn.
Ja, det är sant. Men vadå? Då skulle, men vad skulle säga?
Från värld till hörn.
Ja, men det är lite som att hela den svarta kulturen är uppbyggd på en enda sak, hudfärg.
Nej.
Okej, vad mer är den uppbyggd på? För det finns ju kulturella saker i gayvärlden som inte har med sex att göra faktiskt.
Really?
There's gay icons.
Why?
Alltså, Cher, Madonna, Bette Midler, Dolly Parton, they have nothing to do with sex.
Are you sure?
Pretty damn sure. Grundprincipen är sex, absolut. Jag förstår det. Men det här har jag för mig att jag har pratat om så här. Det är lite samma fenomen som om du skulle vara... Alltså jag hade ju haft väldigt... Jag hade blivit
fast,
mer.
Fast å andra sidan, där kan ju de asexuella kanske kliva in i så fall.
Och styra upp lite.
Ja, men de kan ju absolut bli en del av den världen och äta hela den kakan. Eftersom...
Oh, alltså grejen är... Det är alltså där...
Asexuella, är inte de lite tråkiga?
It is political thin ice I'm on right now, man. I don't really believe in it. Alltså det är så fort jag träffar någon som bara, jag är sexuell, jag bara, well, you never had a lick of my razor tongue. Alltså det, jag bara, you just had sex with the wrong people. Vilket såklart är säkert den största fördomen de alltid stöter på. Men du vet att jag bara, asexuella är nötallergiker för mig. De är lite självgoda, de är lite så här. Du vet, nej men jag är sexuell.
Jag har aldrig träffat den. Har du det?
Nej, det har jag faktiskt aldrig riktigt gjort. Jag har sett dokumentärer om det och jag tycker att det känns lite så här. Mm. Alltså så här, jag kan förstå om man är, om en sexualdrift är begränsad på grund av att man har varit med om någonting som har gjort att man får en dysfunktionell relation till sex. Men jag vill tro att människan i sitt primala form är en sexuell varelse. Att det är så här, sexet finns i whether we like it or not. Så finns det ju som hunger och trötthet. Det är svårt att så här. Och om du säger att du är sexuell så har du kämpat bort din sexualdriv. Inte kämpat bort, men har liksom, du har aktivt valt bort den. Den är inte bara, it's just not there.
Maybe.
We'll find out. Om du är sexuell, skriv till oss. Maila oss på victorofaro@gmail.com and tell us all about it.
Eller om du är inte sexuell.
Inte sexuell hade varit väldigt roligt. And if you're an ally. Skulle du kategorisera dig själv som en ally?
Ja, jag är frontlinjen.
Och gud, ja. Hej självbild. I'm Kim Kardashian, you're Milk. Vad heter han? Milk, vad heter han?
Milk.
Milk, han politiker.
Mr. Milk.
Mr. Milk, du är Mr. Milk. Mr. Milkway. Ses sen.
Hej då.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.
Hos Biltema.